Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Life Talk-podden med mig Karin Haglund, kost- och hälsocoach, och min man Anders Haglund, transformativ mental coach. I den här podden får du svar på frågor inom personlig utveckling och mental hälsa. Hur du lever ett bättre liv helt enkelt, inifrån och ut. Hej Anders.
Hej Karin.
Då är det dags.
Ja, det är ju det.
Ja.
Än en gång Life sitter vi här podden. På vår poddate.
Helt härligt. Älskar. Ja.
Mm.
Så. Jag sa precis till dig nu innan att vi är börjar bli ganska många anmälda till våran dag.
Ja, det börjar fyllas upp med våran härliga dag som vi ska ha tillsammans med ett litet VIP-gäng där vi då faktiskt öppnar upp vårt eget hem för det här. Det är lite annorlunda, det har vi aldrig gjort förut på det sättet.
24 januari.
Vi har gjort det för intensivutbildningar som vi har gjort, 3 dagars intensiv. Då har vi blandat lite med att vi använder lokal ute på stan och att vi är i vårt hem. Både för att du visar lite grann hur man lagar hälsosam mat och där jag då får chans att sitta i lite mer privat och avslappnad miljö.
Mm.
Och prata om det som är det mer mentala och så.
Men det ska bli så roligt. Och du som inte har, alltså du som inte lyssnade på förra avsnittet, så kommer här en liten påminnelse om att lördagen den 24 januari så har vi en helt ny kurs här hemma i Borås där vi bor för max 16 deltagare. Så det blir väldigt exklusivt. Det här nära, personligt, alltså spännande möten, maxat med inspiration, personlig utveckling, men också reflektion och att liksom...
En dag landa. Att minnas verkligen och som gör skillnad. Det blir en väldigt bra start också 24 januari för att göra 2026 till ett av våra bästa år så att säga. Och det är ju där vi vill hjälpa till med, för det är mycket man står inför och ska relatera till. För det här är ju... Kanske inte många tänker på, men just idag är ju den långsammaste dagen i hela vår framtid. De allra flesta har ju satsat lite på att en dag när det lugnar ner sig, då ska jag. Men det kommer aldrig funka, för det går fortare och fortare. Det är bara att titta bakåt i historien och se att det är långsammare och långsammare. Så med all digital förbättring, förändring, försämring, vad du nu vill kalla det. Både vad det gäller AI och sociala medier och funktioner med datorer och kvantummekanikdatorer och allt nytt som kommer att kommas på. Då går det fortare och fortare och fortare och vi behöver relatera till det på något vis och fortfarande ha det mänskliga kvar som kanske ibland går förlorat när det går så här fort.
Mm. Det är ju det vi brinner för att, jag menar, vi kan inte påverka allt i utsidan. Eller ganska sällan kan vi påverka så mycket i världen som vi önskar. Men hur vi tar oss an dag för dag, oavsett vad som händer i världen. Det är här vi pratar om att när du säger skapa ditt bästa år. Ja, hur ska det gå? Kanske man tänker det är inflation och det är det ena och det tredje och krig. Och... Men du menar ju framför allt att man så att säga höjer sin egen frekvens. Att man... Se till att, okej, okay, I'm ready. Jag trivs med min upplevelse av mitt liv.
Så bra man kan med tanke på allt som det ändå kan gå igenom som människa. Så handlar det just om det att vi alla har den där lite unika förmågan att om du som lyssnar just nu, om jag bad dig, liksom, hur skulle du kunna uppskatta eller glädjas åt den här stunden när du nu sitter och lyssnar? Bara bli 5% mer. Så hitta en liten stund bara för att just i den här stunden. Hur skulle jag kunna uppskatta den mer? Njuta av den mer? Få lite mer välmående? Och jag har märkt att alla kan skruva upp det lite genom lite medvetenhet om stunden. Jag kan inte skruva upp veckan. Jag kan inte skruva upp dåtiden. Jag kan bara skruva på den här stunden för det är det enda stället jag lever i. Det är ganska spännande då. Jag brukar skämta med en del klienter om att du kan åtminstone lägga på moms. Alltså 25% upp i Sverige. 20% upp i England, så de får inte vara lika glada som oss. Men det är just det där att man ska inte tro att jag ska gå rakt upp i lyckotaket eller något liknande, utan det är just att just i detta ögonblick, vad jag än går igenom, jag kanske står inför att jag bara tittar och ser att jag ska städa allt det här, det blir så jobbigt. Okej, hur kan jag uppskatta det bara 5% mer pris just nu? Jag sitter och väntar vid ett rödljus liksom. Hur kan jag bara få de där små procenten, kanske till och med moms då, 20-25% upp i att känna av hur jag sitter i stolen och uppskattar hur det ser ut runt omkring mig och att jag får en liten stund av med mig själv i denna stunden, en minut innan det blir grönt. Det spelar ingen roll vart det är, men vi har den unika förmågan att kunna med lite medvetenhet säga, skruva lite på vårt inre välmående i stunden. Inte i det förflutna, inte i framtiden, men precis just nu.
Så nu vill vi att ni skruvar upp ert välmående riktigt ordentligt här, så ni är redo för att ta in alla nya insikter som vi hoppas kunna förmedla. Så jag kommer läsa dagens första fråga nu. Är du redo för Anna Anders?
Ja, så bra jag kan vara då i denna lilla stund om ni pratar.
Ja, precis. Skruva upp på dig också nu då. Ja. Tack för er podd. Jag älskar den och önskar att ni släppte nya avsnitt varje vecka. Men nu har jag en fråga jag vore tacksam om ni kan ta upp. Det handlar om att vara mer närvarande. Jag har insett att jag ofta har rätt svårt för det. Är en sådan där typisk multitasking kvinna. Jobba lite samtidigt som jag kollar på tv eller så scrollar jag sociala medier. Jag svarar på sms när jag står i kön på ICA. Jag ringer någon när jag kör bil och jag blir stående, om jag blir stående i trafikhus så åker direkt mobilen upp för att kolla den senaste aviseringen på mobilen. Detta beteende gör det så svårt att vara här och nu. Och även om jag älskar er podd gör jag ofta massa annat när jag lyssnar, som att städa, greja, svara på mejl eller så. Och då är det svårt att helt förstå det viktiga ni pratar om. Så alltså, jag är medveten om mitt beteende. Jag vill, då med stora bokstäver, ändra. Men hur står också med stora bokstäver, så du verkligen förstår här nu. Snälla, ta upp det här i podden. Och detta är från Anna. Spännande. Det blev ju
nu när jag... Det blir nästan som att jag visste om den frågan innan, så som jag började
prata. Jag hade typ glömt av. Nej, det hade jag inte. Men jag läste bara igenom frågorna jag hade valt ut för flera dagar sedan.
Jag får ju nämna här nu då att det är faktiskt så att jag får inte se några frågor innan Karin läser upp dem här. Så det är Karin som man skickar till på karin@lifevision.se om man vill få med en fråga. Och sen får jag den live precis nu då. Nu kändes det nästan som jag svarade lite på den frågan innan vi ens började.
Ja, men det var ju bra att den dök upp. Men jag tänker också att du kan också gå in på livetalkpodden.se. Grejen är då att det hamnar i min inkorg och aldrig i din inkorg.
Utan jag vill få dem lite fräscht och ta dem lite på studs snarare än att sitta och researcha svar och annat. Och precis som jag nämnde här innan då, när det handlar om närvaro, så är det inte så mycket att man kan ta sig till att bli närvarande som att jag är alltid egentligen närvarande, men ibland har distraherande tankar i vägen för den närvaron. Vi pratar ibland om att kvinnor är lite bättre på det här med multitasking, medan män då gärna låser in på en sak med då att man glömmer allt annat. Hjärnorna är faktiskt, enligt då antropologer och andra som har forskat på det här, så är vi lite olika i hjärnan. Kvinnor har något mindre hjärnor men mycket bättre kontakt mellan hjärnhalvorna. Och det gör att det är lättare för en kvinna att hoppa så fort mellan saker att det verkar som multitasking, men egentligen är det en sak i taget, fast det är från sak till sak snabbare. Det kan vara bra att veta om bara att vi funkar lite olika. Och det är en styrka, men det är som alla andra styrkor, finns det en svaghet i det. Men om jag kan veta om att det är så jag fungerar, så krävs det bara lite medvetande i stunden. Lite som vi pratade om innan, det tar en stund. Och här pratar vi också att Anna är då medveten om sin utmaning. Med att det känns lite tråkigt att göra en sak. Det här ser man ju på barn som ofta gör det. De tittar på telefonen medan de tittar på film och pratar på Snapchat med kompisar. Och man undrar ju om de ens vet om de har sett filmen. Det här är ju lite vanligt och något som har blivit svårare, för man pratar idag om mindfulness och sånt här. Men för mig då, för den som undrar hur gammal man egentligen kan vara, men jag som är född på 60-talet, så var egentligen varenda stund på dagen full med mindfulness. Gick man på toa så gick man ju på toa. Man gick ju inte på toa och tittade på sina mejl och funderade på en YouTube-video och svarade på ett sms, utan man gick på toa och det enda som man hade att göra där på toan, det var, kommer ihåg, på mamma och pappa på toalett så hade de trägolv, kommer jag ihåg på den tiden, och det var ett litet kvisthål där som såg ut som ett svanhuvud som jag var lite fascinerad av för att ha något att göra.
Det fanns ju också element som det stod "får dig övertäckas", och det stod även på finska. Konor, vi har tagit upp det någon gång. Jag kunde ju bara på finska vara den här tryck in fliken och öppna som stod på Oboj-paketet.
Ja, just det. Ja, vad var det stod? Eisabete eller sånt där.
Ja, jag vet inte, men jag kommer ihåg att...
Må icke överdäckas och får ej övertäckas, stod det på det elementet som ofta satt på toaletten. Men det var underhållningen. Så att när man var där så var man där. När man väntade på bussen så väntade man på bussen.
När man stod i kön på ICA
så stod man i kön på ICA.
Och jag kan tänka mig att man också då kanske var mer social. Pratade med någon om man kändes för att säga något till någon.
Ja, var man med kompisarna så var man med kompisarna. Det var inte som fem killar i mitt fall som satt och tittade på varsin skärm och då tittade upp och sa "kolla här" och visade sin egen skärm för den andra personen. Det var ju inte hur det var. Så att det är svårt idag att hitta de här, eftersom den är, vi har så mycket kraft någonstans i en ficka eller en väska nära oss i den här mobiltelefonen. Och det gör ju att vi får då, som många hjärnforskare och andra har pratat om, är att man får nya kopplingar. Hjärnan är så plastisk att den anpassar sig efter varje funktion som behövs. Vi är de enda som kommer ut så ofärdiga att vi kan anpassa oss riktigt ordentligt. En gnu som kommer ut, den har inte mer än 12-15 minuter på sig att stå upp på sina rangliga ben och springa iväg i 70 km i timmen. Annars tar lejonen den. Men det har ju gjort att du måste komma ut väldigt färdig. Du måste kunna springa med flocken på den där kvart 20 minuterna eller vad det nu är. Barn, alltså mänskliga barn, de, efter 20 år så är vi fortfarande lite osäkra på om de ska klara sig. Och skälet är ju då att vi kommer ut väldigt, väldigt ofärdiga. Första året så gör vi inte så mycket alls. Och sen börjar vi utvecklas. Men det gör också det att skulle jag komma ut mellan benen på någon på Grönland så äter jag sälkött och valspäck och klarar kylan. Kommer jag ut hos någon annan i Afrika så äter jag baobab-träbark. Vad det nu är. Alltså, är mitt i djungeln. Jag klarar alla de här sakerna, medan det mesta annat, om du flyttar på det på det sättet, klarar inte av det. Liksom. Du tar bort lite eukalyptusträd för koalabjörnarna i Australien och så kan de inte leva längre. Då försvinner de. Vi är oerhört flexibla tack vare det här. Men det gör också det att när vi nu blir utsatta för elektronik och annat så har vi då en plasticitet, som det så fint heter, i hjärnan, som ändrar sig. Och det har visat sig då att när vi nu skiftar och tittar på TikTok och annat och går från sak till sak till sak till sak till sak till sak, så får vi vad som kallas popcornhjärna. Det blir jobbigt för oss att koncentrera oss någon längre tid. Och jag kan säga för mig då, som har läst över 1500 böcker, jag satte mig ner och hade laddat hem en bra bok och så skulle jag börja läsa den. Och jag kan villigt säga att efter 4 sidor så var det nästan så jag tänkte ge mig en YouTube-video. Alltså koncentrationen som alltid har funnits där på ett sätt som aldrig förr börjar bli påverkad. Och då är jag 60.
Och du kollar inte på de här snabba YouTube-klippen?
Nej, jag tittar ju på vetenskapsklipp från Veritasium och Neil deGrasse Tyson och såna här som jag tycker då, där de ändå är lite långsammare. Men vi pratar ändå 12-15 minuter och sen är det nästa video. Hjärnan anpassar sig. Den här plasticiteten gör att du får kortare och kortare nu, om man säger så. Och det blir jobbigt för folk, och därför så kan vi säga att ett av de bästa man kan göra är bara att se, okej, okay, starta där jag är nu. Bara lägg märke till om jag inte gör någonting. Hur lång tid tar det innan jag får lite myror i brallan, så att säga. Men fast här pratar vi lite myror mellan öronen. Och jag känner att nej, jag orkar inte. Och se om man kan utöka den lite grann. Att ha då den här lilla stunden där jag inte plockar upp telefonen bara för att det är dröjus. Där jag inte tittar på något annat bara för att jag grejar i köket. Kanske inte sitter och scrollar medan jag äter. Varje sån stund. Och jag är första personen att kasta sten i glashuset om jag påstår att det här inte är en utmaning. För det är de smartaste som gör algoritmer och funderar på hur får vi ditt ansikte att finnas mot skärmen. För ni ska komma ihåg det här, och det har ni säkert listat ut, men jag säger det ändå. Om någonting är gratis så är det inte gratis. De säljer dig och din tid och din uppmärksamhet och dina intressen. Så genom att du talar om när du väljer en video vad du är intresserad av, så kan jag sen när det är 100 000 som gör det säga, det är väldigt många som är intresserade av det här, vill du köpa reklam för detta? Så är det gratis, så är du produkten. Det är gratis på YouTube, då är du produkten. Det är gratis på TikTok, då är du produkten.
Facebook.
Du är produkten. Det spelar ingen roll vart det är. Så fort det är gratis, du är produkten. Det är ingen som gör det här av sitt goda hjärtas själ för att du ska få connecta med dina vänner på Facebook. De gör det för att sälja reklamtid och vara ett av världens största företag. Var kommer alla pengar från? Jo, det kommer från att du är produkten vi kan sälja. Vad är dina tendenser? Vilken tid på året gör du det? Vilken tid på dygnet gör du det? Hur tittar du? Vad tittar du på? Och vi är ute efter varenda sekund av hela ditt dygn, för att vi har aktieägare som säger att vi måste öka med 15-20%. Och enda sättet vi kan öka är att ta mer av din uppmärksamhet. Och vi sätter de bästa och smartaste i hela världen på det. Och vi använder AI för det. Och vi ser till att du får mer och mer tid. Så man behöver kämpa emot. Jag blir liksom glad när jag såg till exempel, precis nu innan vi spelar in det här, så stod det, när jag satt och coachade så kom det upp en notis där det stod, förra veckan hade du 2 timmar och 13 minuter per dag. Och det var ner 37 minuter eller något från förra veckan innan.
Mm.
2 timmar och 13 minuter tycker jag är mycket.
Men det är inte mycket idag, Anders.
Det är jättelite idag. Nej, jag tror många har 7-8 timmar. Alltså, den här
ja, men det är ju, ja, det, jag fattar inte hur. Ja.
Men jag försöker att få en liten kick av att det går åt det hållet.
Verkligen.
Jag har varit medveten om att, vänta nu, jag har svårt att koncentrera mig och läsa en bok. Jag som läst 15 böcker är duktig på att läsa, herregud. Eller jag hade en diskussion med vår son när han kom med någonting och sa, så här är det väl. Han sa, men det är lätt, vi går ut och tittar på det. Du behöver inte be mina åsikter, vi går ut och tar reda på fakta. Och sen stämde inte fakta med den här influencers åsikter som min son hade tagit till sig. Och då började genast sonen säga, ah, propaganda.
Alltså det är så
som
svårt.
Som att fakta var en åsikt.
Nej, men alltså det är väldigt svårt idag med den generationen. För de får nyheter. De får, det hade varit ett rån här i Borås av
några ungdomar.
Det står i tidningen idag. Idag är det måndag när vi spelar in. Han sa ju det till mig igår, söndag förmiddag. När han vaknade, typ, mamma, vet du hos mig det går?
Nej, han visste redan på kvällen. Jag satt alltså, upp med
till
klockan
på kvällen,
på natten.
Men då har han ju sett det på någon, hur spridde sig på sociala medier då?
Ja, det var ju någon som i hans gäng på någon Snapchat-kedja eller någon sa, vet du vad som hände? Där.
Någon som
de
kanske
långt
kände
innan.
Det. Ja, ja. Okej.
Okay. Så det tog han ju upp med mig, och när jag försökte få honom att gå och lägga sig, det var han lite uppjagad över detta, så fick vi sitta och prata om det. Men det var också då vi pratade om andra saker, och man märker hur det bara flödar igenom så mycket information. Att ens ta upp och göra någon form av källkritisk koll av fakta. Det spelar ingen roll vad det är, men folk överdriver och underdriver sina siffror så att det passar deras åsikt. Istället för att för mig då, som ingenjörsutbildad, att man funderar på vad är fakta i målet liksom. Och siffrorna får bestämma vart jag ska, inte att jag bestämmer vart jag ska och sen söker upp de siffror som passar. För det är vad nästan alla gör just nu, politiskt eller vad det nu än är. Har ni sett att det här procenten har gått ner för de äldre i det här avseendet i den här? Om du tog bara den här lilla gruppen, inte för alla i ditt land eller något. Ja, men det passade mig. Det passade min politiska agenda. Att jag fick fram de siffrorna om den lilla gruppen och så använde dem som det var allt. Och sen när jag säger det så tror en massa människor på det och så börjar de bråka med varandra för att de har fått olika småsiffror och ingen orkar gå ut och kolla, fast det numera då är bara ett knapptryck ifrån att göra en faktakoll. Men vi orkar inte, och så förströr vi oss och hamnar i distraktion istället för att göra vad som vi själva tycker är viktigt att hålla på med. Och då går vi, som jag brukar uttrycka det, jag tror jag skrev något coachbyrå där för några år sedan, när jag sa att kanske en av de viktigaste skiftena jag såg i samhället, det var att barn går ifrån att vara producenter, alltså med andra ord kreativa. För ordet kreativ kommer från att man skapar någonting. Kreation är att skapa.
Mm.
Att vi går från att vara producerande till konsumerande. Därför att det är så många som tjänar pengar på din konsumtion. Det kommer till slut leda till någon form av ekonomisk kollaps. För om alla ska köpa och du inte producerar, då har du ingen köpkraft och då faller ju hela grejen. Vem ska du sälja till när ingen har pengar? För att de bara konsumerar och inte producerar.
Mm.
Så vi har en generation just nu som är vana konsumenter. Och då menar jag inte konsumenter bara att man köper saker. Utan jag menar just den här att man är konsument av information. Man är konsument av film. Man är konsument av TikTok-videos. Man är konsument av. Man är inte producent på det sättet. Och hjärnan gillar inte att vara konsument. Alltså den gillar det på det sättet att det är skönt att vara lat och få en kick. Men i långa loppet så har vi inte mycket välmående om vi inte kommer in och vara producenter. Så, nu har vi gått en lång väg iväg från den här frågan som handlar om att bli mer närvarande. Och det är inte så mycket ett hur som att det är en förståelse för att närvaro är detsamma som avsaknad av distraktion. Fokus är detsamma som avsaknad av distraktion. Och distraktionen är dina egna tankar. Så det handlar mer om att, så att säga, se igenom distraktion än hur ska jag göra. Det är alltså inte något jag ska lägga till, utan det är det naturliga tillståndet hos en människa att vara närvarande. För jag har inget val på att något annat än att vara i nuet. Det är mer en förståelse av att om det inte vore för allt jag håller på med så hade jag redan varit närvarande. Jag behöver inte fixa mig, jag behöver inte renovera mig, jag behöver inte laga mig. Jag behöver inte göra någonting mer än just det här som Anna så fint skriver, att jag är medveten om det här. Den enda biten som lägger till är att den rätta frågan är inte hur, utan det är mera vad är det oskyldiga missförståndet jag har som gör att jag distraherar mig så mycket att jag inte upplever den närvaro jag alltid har, eftersom jag har ingen annanstans att vara annat än i det här nuet. Och ett sätt då är det som jag började med, det är att man bara tar en liten stund och säger okej, hur kan jag uppskatta mig själv mer just nu? Hur kan jag skruva upp den 5%? Kan jag njuta 5% mer? Kan jag vara 5% mer välmående just nu? Hur du nu än vill raisa det. För mig som utbildar på engelska så tänker man enjoyment. Men jag har ingen riktigt bra översättning på det. Så, how can I enjoy this moment 5% more? Det är ju vad jag hamnar som är lite amerikautbildad då. Jag vet inte enjoy vad det skulle vara.
Ett jättebra ord, enjoy.
Ja, för att det är så allomfattande. Men vi har inte riktigt den. Vad är det liksom? För njuta är ju inte.
Det är inte riktigt samma. Så.
Nej, men du vet, enjoy 40% off on our products. Njuta 40% rabatt. Låter inte alls samma sak.
Nej.
Så det är någonting. Jag vet inte, jag försöker förklara någonting med ord i det här mediet som är bortom orden, och det är just den att vi alla har en 100% närvaro och vi har inget alternativ på den, men sen kan vi då distrahera oss genom att tänka på massa olika andra saker än det vi håller på med. Så att vi inte lägger själ och hjärta bakom att diska, vi lägger inte själ och hjärta bakom att städa, vi lägger inte själ och hjärta bakom att lyssna på en podd. Utan vi är på andra ställen samtidigt. Jag tror det var Gandhi som sa det en gång i tiden. There is more to life than increasing its speed. Alltså med andra ord, livet består av mer än att bara öka farten på det. Och vi har hamnat i den här att mer fart och snabbare, mer effektivt är alltid bättre.
Precis som att då tror man att ja, då kommer jag enjoy.
Då kommer
säger
jag
det ordet bara för att jag inte hittar något heller bra svenskt. Med livet mer, men så märker man precis som Anna skriver här att nej, men det gör jag ju inte. Det är snarare att det tar bort min lite av glädjen i det jag gör för att jag typ gör för mycket. Men jag skulle vilja säga en sak här, att man kan sätta upp lite, inte regler men bara lite nya vanor för sig själv. Som en grej jag har när jag kör bil och kör bil långt, till exempel till stugan själv. Och det vet du. Då stänger jag av min telefon när jag sätter mig i bilen. Sätter jag inte in GPSen till stugan för att hitta. Men annars kanske man bara trycker in en adress på GPSen.
Men det gör du i själva bilen.
Ja, liksom. Nej, det gör jag inte på telefonen. Den är avstängd. Inte ens på flygplan längre, den är avstängd. Och är min mamma med? För hon åker ibland. Och det är kanske jag och mamma som ska åka ner till stugan före er eller sådär. Då säger jag, mamma, hörs det inte av mobilen? Ja, oj. Nu ska vi se, hur var det man gjorde? Är det de här knapparna? Ja, så, stäng av den, nu lägger vi dem här. Och det är inte att man måste sitta och prata hela tiden eller som när jag sitter själv, men jag kör bil. Och det är rätt trevligt att 100% köra bil. Och jag blir ganska rädd i trafiken när man är 100% närvarande själv på att köra bil, när man ser hur många som man kanske kör förbi eller som ligger, vad konstigt den ligger. Och så ser man att de sitter typ med en telefon, Alltså det är väldigt vanligt fast man inte får det.
Jag såg någonting från något försäkringsbolag som hade kollat det vad det gäller olyckor och annat, att det är minst lika farligt att titta på telefonen när man kör som har en promille.
Jo, men det är det ju säkert.
Alltså så, och då är man ju mer än salongsberusad, mm, att säga.
Men däremot är jag inte lika duktig när man åker nu här i stan. Korta. Och då kanske det ringer. Ringer du under tiden? Ja, jag ska bara svara här. Liksom så här, och sätter på högtalare. Och så kör jag samtidigt. Ja, vad skulle jag handla, säger du? Och då, alltså, då är man ju inte riktigt
men
så närvarande.
Men du vet ju också hur många gånger vi har suttit i bilen och jag. Du kanske sitter och läser någon tidning eller något som du har tagit med dig. Ibland tar du med Borås tidning eller sådär. Och du läser i bilen. När jag pekar, när du undrar, vad hände? Och så säger jag, jag tror att han där sitter och tittar på telefonen. För det är en lastbil som bara svänger rakt ut i fel fil. Så där helt i onödan och sådär. Och så när man kör förbi så ser man att de har svängt rätt. Men de sitter fortfarande och kollar på telefonen.
De sitter och kollar det på något YouTube-klipp.
Klipp eller någonting. Medan de kör en projektil på 50 ton.
Mm.
Men det här ser man ju även då när det gäller andra som sitter och kollar då på sin telefon i trafiken. Och förstår inte hur borta jag faktiskt är. Så att den där närvaron, den är otroligt viktig. Och att lägga själ och hjärta bakom det jag för tillfället gör är någonting som man då naturligtvis kan vara medveten om. Och tycker man att det känns som att man tränar på det, så träna på. Men jag ser det mer som en förståelse nummer ett för att det är viktigt. Och att det går, jag tjänar inte tid på att multitaska. Det måste se vettigt ut för mig för att det naturligt ska börja försvinna. För det är första steget. Bara medvetenheten är där genom att ställa frågan är ju redan klar. Och nästa steg är just att se att jag behöver inte jobba så hårt på det. Jag behöver bara bli medveten om den oskyldiga distraktion jag lägger till. För att jag har en känsla jag inte orkar med riktigt. Och för en del är det lite uttråkning. För en del är det lite ångest. För lite stress. Lite press. Och så fort den dyker upp så är det som att jag måste bli av med den känslan. Och jag har märkt att jag kan bli det genom att titta på telefonen. Eller genom att dammsuga och lyssna på musik och lyssna på, man försöker kombinera ihop saker och se om man kan overloada sin tankeverksamhet tillräckligt för att den ska sluta och plåga en.
Eller så är det, för när jag också för ofta, som jag känner igen mig här, att jag också multitaskar. Jag skulle säga att jag är väldigt naturbegåvning på multitasking, men det är nog som, precis som du säger, det går väldigt fort i min hjärna fast jag gör en sak i taget. Så det behöver liksom inte vara fel om man är nästan i, och jag tror inte alltid det handlar om en distraktion, utan att man tror att man är mer effektiv, vilket man sällan är. Så att man tar upp telefonen och jag svarar på det här sms:et på kön på ICA. Vad bra, men oj, då plingar det upp något annat. Du, särskilt typ vi som har barn på, alltså de flesta har väl någon form av så här, vad heter det, app där. Man har barn i skolan, så pling, det har kommit en ny informationsutskick, och så i alla fall det vi maintainer heter, det systemet vi har, det försvinner liksom ibland, de här aviseringarna, om du inte klickar på det med en gång.
Mm.
Och då helt plötsligt står du och svarar på ett sms och så dyker det upp skolfotografering, och så ska du skriva in det i kalendern. Man tror att man tjänar tid på att göra det, och det, där tror jag att man lura sig själv lite, för det gör vi inte, utan upplevelsen blir inte så trevligt när du stod i kön i mataffären.
Problemet idag är ju också det att vi, förr i tiden kunde man säkert säga så, när jag har plöjt åken då ska jag ta det lugnt en stund. Och så plöjde du åken och så kunde du ta det lugnt en stund. Idag så blir det som att man lurar sig själv, jag ska bara det här, sen ska jag. Men det tar aldrig slut idag. Det är en evig matta av saker att göra. Så om man inte medvetet säger, nu sätter jag mig ner i 10 minuter och gör ingenting, så blir det aldrig av. För det finns alltid något mer att göra.
Eller som vi har en bra vana i. Nu är det ju sällan vår 15-åring sitter med och kollar på. När vi kollar på typ avsnitt av så här, Mauri. Jätteintressanta program.
Han är ganska skön och chåsfri. Man får lära sig lite om väldigt märkliga livssituationer och sjukdomar och allt vad det kan vara. Och han är väldigt duktig på att öppna upp och vara chåsfri om ämnen som man inte annars gör. Så jag tycker att han sköter den fantastiskt bra.
Men även om vi ska kolla på ett avsnitt av det, eller på ett avsnitt av Fångarna på fortet, eller vi har kollat på något så här dummast i Sverige, eller vad det heter.
Det är där man sitter med barn. Det måste vara något som alla kan gå med på, annars blir det krig.
Ja. Men aldrig att våra barn har en telefon, eller vi själva, i närheten, när ska vi kolla på tv idag? Det är liksom en timma på kanske helgen eller en och en halv eller vad det kan bli. Då är min telefon lagd för kvällen på laddning och antingen avstängd eller flygplansläge. Eller om vi inser ute så kanske jag har på ljudet, men det ligger inte ens i samma rum. Barnens skärmtid är slut. De har lagt telefonerna någonstans. Så vi är i den här upplevelsen av att titta på tv. Är vi närvarande? Jag kan inte förstå varför jag då skulle vilja pling och jag ska svara på det sms:et samtidigt som jag ska kolla på Fångarna på det. Alltså då missar jag ju.
Nej, du missar ju hela sammanhanget. Ja. Det är ju ett av de största, jag skulle kunna säga reklam åt SF Bio. Just för att när du tar beslutet, varför är film bäst på bio? Det som gör att film blir bäst på bio är att man har ett kontrakt ihop med alla de andra som satt i biomärket. Nu börjar det och nu slutar det. Och i stort sett så får du inte gå på toaletten. Alltså se till att ha kissat innan och sånt så du inte stör folk. För nu ska vi vara i den här filmen 1,5, 1:45, 2 timmar. Och vi ska vara helt i den och ingen går någonstans. Medan om man ska försöka titta på samma film hemma, även om man tycker nu för tiden kanske man har både surroundsystem och storbildstv och allting och säger vi har bio hemma. Ja, men det är en jättestor skillnad. Jag ska bara gå och göra den här popcorn. Det var någon som ringde på dörren. Vänta, jag måste ta det här samtalet. Jag kom på en sak som man måste göra. Och hela det hackar upp.
Man borde göra, vet du vad vi borde göra, Anders? Det vi alltid är, om barnen går på bio så säger alltid, eller det var nu för några veckor sedan, så här. Elodie, vad är det man gör innan bion? Kissar? Ja, precis. Eller kissar det? Nej, men vi går och kissar ändå.
Säkerhetskiss.
Men vet du vad? Det har jag tänkt på. Varför gör vi inte det? Nu ska vi kolla på film.
Ja, här hemma, ja.
Ja, alla går
och kissar. Speciellt Karin, hon har lite problem med detta.
Ja, jag har problem med det. är det jag som är uppe och kissar?
Nej, det är oftast barnen. Det är nog Ello, det är faktiskt. Men
hon är ju, hon drar ner byxorna.
Är du uppe så är det ju mera för att du kommer på att nu måste de ha lite mellanmål. Så nu går jag och hackar lite saker och fixar och donar här. Och vad det nu kan vara. Eller nu ska jag bara gå. Jag ska bara gå
den där svängen. Om det är reklam, ja. Då blir jag ju min multitasking powerwoman där.
Men då tappar du flödet. Ja, det är ett av skälet att reklam är så irriterande på ett sätt. Självklart är det mer att, men det är för att man tappar flödet.
Ja.
Och jag tänker även på jobb att jag kommer ihåg det här när jag var golfproffs och jag stod ett antal säsonger så tränade jag inomhus och shoutout till Vigar och Katarina Bartoldsson som driver ett företag som heter Pulsen här, men de lät mig stå i en del av deras gamla lokaler med en matta och ett nät. Och det är ju inte det roligaste att stå i de här gamla textillokalerna ensam så det ekar. Kom in med en liten nyckel och så ställde jag det med bollarna och så ställde jag mig och slog och slog och slog in i ett nät 4 meter bort. Vad jag gjorde för att klara av det, och det här är ju innan mobiltelefonerna ska vi veta då. Men även då så satte jag en tid, liksom, att nu står jag 30 minuter. Under de 30 minuterna så koncentrerar jag mig bara på det här. Jag bryr mig inte om något annat. Nu ska jag hålla min högra höft i den här positionen. Tränar vi på det. Spelar ingen roll att jag träffar bollen. Så körde jag 30 minuter. Och så körde jag. Och sen när 30 minuter så vilade jag i 10 minuter eller något. Jag gick omkring där inne och gjorde annat. Och sen tillbaka 30 minuter. Jag klarade 3 30-minuters pass. Sen var det liksom tufft i hjärnan. Mm. För att få åka något annat. Men just det här att man kan göra så även med sin arbetssituation och annat. Att man säger nu, alltså tänk dig själv om du hade en arbetsgivare som så här att vad ska du göra nu? Nej, jag vet inte riktigt. Okej, jag vill att du lägger 30 minuter på den här grejen. Och jag bryr mig inte om vad du får för resultat eller någonting. Jag vill bara att du har kul i 30 minuter med det här. Alltså man drar, lägg på din moms. Gör vad som krävs.
Skruva upp lite.
Skruva upp lite på den. Och din stora uppgift, alltså arbetsuppgiften är att du lägger 30 minuter och koncentrerat fokus på detta och har kul med att göra det. Inget annat. Skulle man tycka att det var en bra chef? Ja, då skulle du säga, wow, vilken god chef jag har. Skulle man få bra resultat efter ett tag när man bäst ringa ihop ett antal sådana 30 minuter där man bara är totalt fokuserad och känner om man kan ha kul med när man gör det? Ja, det brukar komma med den. Så det är ett sätt att göra det, jag tänker på hennes fråga här nu då, det är ett sätt att dela upp det i lagom chunks så att man klarar av det. Och i början kanske det är liksom, man gör ju det när man har stöd för undervisning och sånt, säger man det. Men ska vi sätta en liten äggklocka 15 minuter? för folk som har bokstavskombinationer och annat. Så kör vi 15 och så håller vi fokus och ser vi om det går. Och så ser vi om vi jobbar på det några veckor så kanske vi kan ta 20 minuter. Det är ett sätt att komma tillbaka och träna då den här popcornhjärnan och skapa nya kopplingar mellan synapser och neuroner och glialer och neuroner där uppe i hjärnan. Och det gör den jättefort när man bara börjar och sala om att så här vill jag ha det. Istället för att det blir de här pop, 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 pop. Så där är mitt lilla hur då. Fundera på hur jag kan lägga själ och hjärta bakom det och sen okej, det kanske blir lätt att misslyckas som man tänker. Idag ska jag vara perfekt hela dagen. Nah.
Men bara
ska
att
vi
man
prova en kvart?
Träna på att också se, lägga märke till när man faktiskt är mera, alltså står bara i kön utan att ta upp sin telefon. Att man också ser att wow, det gick jättebra.
Lägga märke till folk. Det finns andra här. Istället för att gå och titta på den och ha gjort hela besöket utan att veta att andra människor existerar. Och att de mera känns som, jag pratade med någon om det här, men de som är lite yngre, de pratar ju om NPC. Vilket är då non-playing character i tv-spel. De är alltså inte de bara går omkring och gör samma sak hela tiden och svarar på samma frågor in i den här affären och så vidare. Men de är redan förprogrammerade, de har bara en liten slinga, det är allt de gör. Och många ungdomar idag när jag pratar med dem, de känner sig lite grann som att alla andra i världen är NPC. Alltså de bara är där för deras skull. Så de går in och handlar och känner inte som att det är riktiga människor som är där, utan att det är bara för hjärnan har blivit tränad i att allt som existerar runt omkring är egentligen inte på riktigt. Ja, det är en jätteotäck känsla för många. För de känner ju det som att det kommer Anders och plockar i sina bananer. Ja, men det gör han här varenda gång jag är här. Förstår du? Du är bara en NPC. Det är ingen riktig människa. Så de har ingen riktig kontakt med verkligheten tack vare att hjärnan nu är tränad i det här. Och därför blir det så viktigt bara att titta upp och se att det finns andra människor och säga hej till dem och upptäcka det. Att nej, de är inte NPC, de är riktiga människor med egna val som är centrum i sin lilla värld.
Jag ska säga ett exempel till som jag, en grej jag gillar. Mm. När jag går till yogan. Jag tränar yoga 2 dagar i veckan hemma och 2 dagar på yogakällan som min kompis Ulrika driver. Och det ligger väldigt nära oss. Så säg, kan det ta 4 minuter? Kanske? Ja, men så det är inte så långt. Och det är tidigt i morgonen. Jag aldrig tar jag med min telefon dit. För jag ska gå dit. Jag ska hänga av mig min jacka.
Nej, din telefon ligger hemma i preppköketets bänk. Där ligger den.
Där ligger den. Men och så tar jag min matta, rullar ut den. Jag yogar, rullar ihop mattan. Jag kanske byter några ord med Ulla eller någon annan som står där. Jag säger hej då, ha en bra dag. Och sen går jag hem. Vad vill jag nu säga med det? Det är bara 4 minuter. Men det är ganska skönt att jag då, när jag går dit, kan liksom känna in att jag är helt liksom redo för att rulla ut min matta och göra min praktik. Det är inte, jag kommer inte från att jag precis svarade på ett sms, tryckte på flygplansläge och rullade ut min matta. Förstår du vad jag menar? Utan jag får
en space däremellan.
Precis, ett space. Och på samma sätt, när jag har yogat klart, så ligger jag kvar länge i Navasana. Det kan man ligga hur länge man vill. I stort sett. Sist så insåg jag när jag kollade på klockan att jag hade legat i 35 minuter där efter passet. Det var så härligt. Men oavsett, då får jag liksom ett space när jag går hem med min yogamatta bärandes på. Innan jag öppnade den och kommer in tillbaka till så att säga, verkligheten här med då jobb och fix och så.
Mm.
Det hade kunnat vara om jag hade haft med mobilen att den gärna hade, ska bara stänga av, sätta på ljudet av flygplansläget. Oj, pling, pling, pling. Nog bäst att bara se. Alltså hade jag ju gått hem och kanske tjuvkollat lite på min mobil. Det är bara att säga att gör det enkelt att lyckas som vi brukar prata om. För mig är det att det existerar inte ens. Ska jag ta med mobilen idag eller inte? Utan nej, nu går jag på yoga.
Och det är ju som de brukar säga att den som inte har en plan för sitt liv faller in i någon annan människas plan för deras liv. Och gissa vad de har planerat för dig. Inte mycket. Och idag så är det ju så att du faller inte in bara i de närmastes plan. Du faller in i de sociala medieföretagens plan.
Mm.
Och det är ju inte så kul. För då är det ju deras bottom line-förslag. Och jag vet ju många chefer som jag har coachat som beskriver just det här som du tog upp nu. Och det är ju det att när man är för nära sitt jobb så är det inte riktigt bra. Du får inte den naturliga spacen. Det var ju någon som sa det liksom att åh, det var så skönt för jag flyttade så nära jobbet nu så det var ju stort sett jag är där på en minut och kanske då med bilen. Medan innan bodde jag lite längre ifrån och då cyklade jag alltid dit. Jag hade 20 minuter cykeltur dit och 20 minuter cykeltur hem och då var hela mitt liv bättre. Och på de 20 minuterna så rensade jag lite från morgonens med familjen och så kom jag in i jobbmode och han funderade lite på det här med vad jag ville att vara de viktigaste sakerna. Och sen när jag var på väg hem så hann jag också tanka ner allt som var på jobbet och känna att jag slöt de här loopsen i mitt huvud.
Mm.
Och när jag kom hem så var jag färdig och var hemma. Så just den där att, så det var bättre att ha de där 20 minuterna transport till och från jobbet.
Hur ska vi lösa det då? Vi har kontor hemma.
Man säger vi får gå ner i Annelundsparken och så måste man gå hela vägen ett varv runt och sen tillbaka så man får sina 20 minuter space. Ja, men det är intressant bara att det blir ju lite som det jag brukar kalla då en mental luftsluss.
Mm.
För att det är svårt när det går från pang-pang från det ena till det andra. Och just att få den här möjligheten, jag ser ju ofta till chefer det, liksom, hellre om du är på väg och märker att nu är jag precis i tid till det här mötet. Ja, bli hellre 2 minuter sen. Ja, vadå? Jag vill inte vara sen. Nej, men gå hellre in på handikapptoaletten eller någonstans. Ta ett par andetag bara du liksom... Andas ut lite längre än vad du andas in. Det är bra för att få ner varvet lite. Bara ta ett vanligt andetag och så andas ut lite längre. Så liksom... Och sen så tänker du så här. Hur vill jag att alla ska må när de lämnar mötet? Gå på känslan istället för resultatet. Hur vill du? Jag vill att alla känner sig hoppfulla. Okej. Okay. Mer då? Jag vill att de känner sig engagerade, inspirerade. Okej. Vad tog det? Ja, andning och det. Ja, 1,5 minut. Nu går du in på mötet och säger ursäkta att jag är lite sen. Naturligtvis ännu bättre om du är där 5 minuter i tid. Det förstår jag också. Men om du har valet att nu springa in och säga ja, hej, då börjar vi. Eller tar 2 minuter och säga ursäkta jag är lite sen. Här är vad jag skulle vilja att vi diskuterar idag. Att ha den lilla spacen är viktigare än att vara effektiv återigen. Där är vad du hittar din närvaro. Att påminna sig mitt i vardagen och säga okej, stopp. Skruva upp 5%. Ta ett par andetag. Kom in i din kropp. Fundera på vad är det jag vill faktiskt få till här. Är det viktigaste att jag går igenom de här 6 punkterna och alla har förstått? Eller att jag faktiskt alla som går ut känner att vi har haft kontakt med varandra. Vi har förstått uppgiften och vi känner oss hoppfulla och inspirerade när vi går ut. Okej, ja, men det är ju en helt annan grej. Ja. Mm. Men då bör du använda känslan som guide istället för att göra listan som guide. Mm.
Very good. Det blev, jag har inte faktiskt koll på
tiden.
Ja, det är
ett jättelångt svar. Det är en hel podd bara på det svaret. Men jag tror att det är många som kan relatera till det
absolut.
På så många olika plan.
Absolut. Jag kände att det var helt rätt fråga. Så att då slopar jag en fråga och skjuter upp den till...
Jag hoppas
nu
att Anna har fått någonting där bakom orden som kan hjälpa henne lite med närvaron.
Men vi tar en fråga till. Hej på er, jag har funderat på en sak. Måste man verkligen alltid vara på topp? Vad händer egentligen om man tillåter sig att inte vara det? Idag handlar så mycket om optimering. Vi ska optimera vår träning, vår sömn, vårt mindset och göra gentester och äta skräddarsydda kosttillskott. Alltså jag blir lite trött på allt det här. Att hela tiden vara på topp. Är det inte okej att, inom parentes, bara vara människa längre? Vad tänker och tycker ni om det här? Och det vore intressant att höra er prata om det. Så jag håller tummarna för att ni tar upp denna fråga i podden. Vad spännande.
Tummar hållna. Och du har hjälpt det tydligen.
Ja. Jättebra fråga. Älskar. Ja. Vad säger du, Anders?
Ja, det som poppar direkt i mitt huvud. Jag vet inte om det här kommer hjälpa folk. Men det hjälper säkert mig. Det är ju så. Men jag kommer ihåg en av dem som jag själv har haft lite som mentor under ett tag. Det är en kille som heter Dr. George Pransky som har skrivit en bok som heter Relationshandboken. Du var ju med när vi började träffa honom i Los Angeles och Spenderade lite tid där och sen så hade jag även då en hel del samtal digitalt eftersom han sitter borta på Salt Spring Island uppe i Washington State, så långt upp i vänstra hörnet man kommer på USA. Han har en fru som heter Linda. Och jag kommer aldrig glömma det när jag såg de hade någon sån där när man fick vara med på en client interaction thing session så att man skulle få se hur de jobbade med olika saker. Och hon satt och pratade med en kvinna som var uppenbart väldigt bright, duktig, doktorerat, var duktig på det mesta. Och så nämner hon mitt i alltihop det här, för hon är lite hindrad då, och det här är ju nu när hon har tagit mot sig så ska ha en session med Linda då. Och hon frågar liksom, vad är det som stoppar idag? Och så säger hon, men jag vet inte, jag känner mig så dum. Ungefär. Jag räcker inte till som mamma och jag räcker inte till som maka och älskarinna och planerare och allt vad det nu är i livet och inte på jobbet och jag hinner inte och så vidare. Så hon tyckte liksom att jag känner mig dum liksom. Jag är rädd för att alla andra ska upptäcka att jag är dum ungefär. Och jag satt ju själv, jag hinner ju nu som coach in och funderar, vad skulle jag ha sagt? Jag kan säga att det Linda sa var så långt ifrån allt jag hade hittat på. Jag vet inte vad du skulle säga till någon som sa allt det här. Men här var Lindas svar som tog mig by surprise. Då sa, tittar hon på den här kvinnan och säger, vad är det för fel med att vara dum? Antingen är du det eller så är du inte. Vad du håller på med spelar ingen roll för det. Är du dum så är du dum. Är du inte dum så är du inte dum. Och dit hade jag inte tänkt när jag skulle förklara. De kom med andra argument. Och det bara liksom gjorde vad man säger på engelska. Stop me in my tracks. När jag insåg att wow, vilken grej. Och man hörde på henne där liksom, när hon slappnade av i att hela hennes problem var inte om hon var dum eller inte. För hon har ju liksom, om vi nu kallar det IQ, så har hon ju det IQ hon har. Uppenbarligen duktig. Men hennes tankar om det tog upp så mycket tid. Så man hörde när hon slappnade av och insåg, wow, jag behöver inte hålla på och bekymra mig om jag är dum eller inte, för antingen är jag eller så är jag inte. Och det är lite samma med det här med perfektionen liksom. Ingen av oss är perfekt, att hålla på och grunna på det är bara i vägen. Men alltså, att uppta tid med att ens diskutera, fråga, fundera om det är en non-issue för mig egentligen. Jag är vad jag är när jag inte grunnar på det. Jag är duktig på vissa saker och mindre bra på andra saker. Och det är jag oavsett hur mycket jag försöker med annat. Det är lite som om du skulle be någon som är högerhänt att från bara under den här dagen så vill jag att du öppnar alla dörrar med vänster hand. Du klarar max 2 öppningar innan du är tillbaka med det du brukar göra. Du är högerhänt. eller säga det att när någon kastar något till dig så får du bara fånga med vänster. Boff, säger det, så fångar du med höger. Eller du ger dig en penna och så skriver du med höger. Vi är vad vi är. Jag kommer ihåg en kille som heter Jim Rohn som är en av de första jag lyssnade på. Väl värd att lyssna på. Men han är väldigt duktig inom personlig utveckling. Väldigt bondförnuftig sådär. Inte om principerna bakom livet och så, men bara allmänt bondförnuftig som har en riktigt bra farbror. Han hade det exemplet där han sa det att det sämsta du kan göra är att försöka ändra din partner. Det är ett säkert sätt att få förhållandet att gå åt pipsvängen. För de är vad de är, oavsett hur mycket du håller på. Och hans jämförelse var det att om du har ett äppleträd ute i din trädgård och så gör du en liten guldskylt där du skriver att det här är ett päronträd, skriver du på. Och så går du och spikar ner den framför äppleträdet. Så kommer du fortfarande få äpplen. Det hjälper inte att du försöker rebranda det som ett päronträd. Det är ett äppleträd. Så det kommer ändå bli äpplen. Och det är väl mina tankar om det här med perfektionen. När jag är nere så är jag nere. Det enda som kan vara bra att veta är att jag känner igen känslan då. Om jag använder känslan som en guide så vet jag det. Att när jag känner mig lite hopplös så innebär det att jag är låg. Och jag bedömer inte mig själv efter den lågheten och den hopplösheten. För jag vet att snart är den vidare och så är jag upp igen. Och då känner jag mig mer hoppfull och lite mer energisk igen. Och jag kan inte göra så mycket åt den. Den är som vädret. Men jag kan veta att när jag är låg ska jag nog inte ta några stora beslut. Utan engagera dig och göra sånt som du kan göra för att komma framåt. Men åtminstone veta om att ta de viktiga besluten när du är på ett bra ställe. Mm. När du har lagt på 5% eller moms. Då kan vi börja diskutera vad du ska göra. Och ofta så upptäcker vi då att det är ganska självklart vad vi ska ta oss till när vi väljer på ett bättre ställe. Så det som kändes omöjligt att nysta upp när vi var låga. Är plötsligt som att, vad är det för skillnad? Jag vet ju till exempel. Jag hade en chef som jag coachade som tyckte, liksom, hur ska jag kunna skilja på de här två företagen vi har funderat på att köpa nu? Vi har arbetat på dem och de är så jäkla nära varandra så jag vet inte vilken vi ska ta. Och det känns som ett så stort beslut och vi pratar ändå om många hundra miljoner. Och jag vet inte vad jag ska göra, jag är så stressad. Och så vill han ha lite hjälp om det. Jag sa, jag kan ju ingenting om det här, så vad frågar du mig ungefär? Ja, vad ska jag då ha det till ungefär? För han var så låg så att han var anti. Och så pratade vi om annat. Vi pratade om hans son som spelade fotboll och allt möjligt. Så såg jag när han var på ett bättre ställe. Och så sa han, nu verkar du vara på ett bättre ställe. Nu kan vi vara mera. Nu kan vi nog snacka lite coaching. För det är ingen idé att coacha dig när du är på det andra stället. För han trodde att coachingen skulle vara att få honom att vara bra. Medan jag ser det mer som att coachingen är för att vi hamnar på ett coachbart ställe. Och sen kommer de på vad de behöver ändra på. För det är de som är experterna. Så när jag såg att han var på ett bättre ställe så sa jag, okej, nu verkar du lite coachbar. Så han, ja, jag känner mig faktiskt bättre. Och så, vad ska vi prata om? Och då säger han, jag vet inte. Jag sa, men då hade du det här stora problemet du kom in med. Och då sa han, det behöver jag inte längre. Nej. Och då säger han helt coolt så här, nej men du vet, om de smartaste jag vet har jobbat på det här i ett antal månader och de är så nära varandra att du inte kan skilja på dem, då spelar det ingen roll vilket vi tar och det här känns bättre. De andra ord på ett lågt ställe, de är så nära varandra så jag kan omöjligen sära på dem. Och på ett högre ställe säger wow, är de så nära varandra spelar det ingen roll. Och den här tycker jag nog
båda
känns bättre.
Båda blir bra.
Båda blir bra, men den här känns bättre.
Mm.
Och det var en no-brainer beslut plötsligt. Och att se att vi alla funkar på det gör att vi kan slappna av lite grann in i det där. Och se att nej, vi är inte perfekta, men det behöver vi inte vara. Men vi behöver känna igen när vi är på ett bra ställe och springa med det som kommer då. Och känna igen när vi är på ett lägre ställe. Och inse att det borde vara lite grann som vissa mediciner som har en liten röd triangel på sig. Att när du tar den här tabletten då ska du inte framföra tunga fordon och annat. Och lite grann är det samma med ett lågt humör. Är du på lågt humör framför inga tunga idéer. För du är inte smart just nu. Som när jag coachade en kvinna som precis hade gått igenom en skilsmässa. Och när man är riktigt låg så... Bästa idén som kom på när jag kom ihåg var så stolt över sig själv när hon sa det. Men nu vet jag äntligen. Ja, vad har du kommit på nu då? Jag ska vara själv. Det är lösningen. Hon var så stolt över sig själv att hon hade kommit på det här fantastiska. Att istället för att kunna bli sårad och vara ihop med någon så nu har jag fattat grejerna. Alltså, jag ska klara mig själv. Nu ska jag ta hand om mig. Nu ska jag tänka på mig. Nu ska jag bara ta hand om mig och vara mig själv. Och yes, vilken bra idé. Äntligen jag har löst en grej. Varför ingen annan i den mänskliga historien kom på den här idén? Det intressanta är att vi tycker det är en så briljant idé, de idéer vi får när vi är låga. Men problemet är ju att vi är flockdjur och det är sämsta idén någonsin. Det finns inga direkt lyckliga eremiter. Vi behöver varandra. Men vi får idéer och de känns briljanta i det låga tillståndet. Och sen drar det inte många veckor, månader innan hon talar om att åh, jag har träffat någon.
Jag tänker faktiskt på när vi träffade så hade jag ju separerat från... mitt ex för kanske, ja det var nog kanske ett halvår eller någonting innan vi träffades. Men oavsett, då hade jag ju flyttat till en egen lägenhet och jag var verkligen så här, så att alla, alltså det här är det bästa. Så jag ska aldrig, eller inte aldrig sa jag någonting, men jag ska liksom inte träffa, jag bara njuter av att vara singel. Jag ska inte träffa någon, alltså verkligen inte. I was so, jag enjoyed myself. Mm. Alltså jag tyckte det var så härligt. Och sen så ringade till min mamma efter våran första dejt. Jag har träffat mannen i mitt liv. Hon bara, men du, va? Du skulle ju bo där för evigt i din etta. Som du trivdes så bra i, som du hade inrett. Och du bara, jag målade tavlor och jag var så kreativ. Och alltså jag älskade mitt liv.
Att få vara själv.
Och att få vara själv. Jag behövde kanske den perioden, men också då att man helt, man är...
Alltså, om du går ut och släpper idén.
Precis, om jag hade gått ut och letat. Ja, slut med den. Nästa, det ska vara nu, eller att man är i en viss bättre tidpunkt, alltså att man är i en viss ålder och känner att nej, nu är det dags. Alltså nu har jag bara typ egentligen ett år på mig. Om vi ska hinna träffas och sen ska man hinna bli gravid. Och, så, människor kan stressa upp sig och då gör det ju det lite svårare att faktiskt träffa någon, tror jag.
Du är inte lika öppen och kommer inte in på rätt premisser. Väldigt många av de förhållanden där jag har intervjuat äldre människor som är sådär kära i varandra efter 40-50 år och fortfarande känner liksom att åh. När man frågar dem hur de träffades så är det väldigt ofta just den storyn som kommer fram. Jag hade gett mig den på att jag skulle vara själv och så puff.
Mm.
Kommer ihåg en som berättade liksom att hur de träffade sin då soulmate var att han har varit i ett förhållande och så hade den här tjejen varit otrogen och han kände sig så sviken och så var han jätteledsen i flera veckor och sen så ringde polarna och han sa jag ska absolut inte ut, jag ska inte ha med någonting sånt att göra. Och så var det någon som slog an en sträng hos honom där de tyckte att du är så jävla redig hela tiden och bara ska vara så korrekt och tråkig. Så han fick för sig nu att nah, okej, jag ska följa mig ut och så ska jag för första gången i mitt liv ha ett one night stand bara. Jag ska bara göra det liksom. Och kliver ut på någon klubb där och första bästa ungefär som är med och dansa och sen sitter de och hånglar någonstans. Han har bestämt sig att det här ska bara rivas med ett plåster och få det gjort för att jag har varit för redig och följt alla regler och nu jäklar ungefär. Och så tittar han upp från det här hånglet och så kommer det in en tjej rakt genom dörren och han bara släpper den andra tjejen rakt i golvet. Alltså bokstavligen. Och bara, det är ju hon jag ska gifta mig med. Och sen har de varit gifta i 40 år.
Ja.
Och det var ju för att han släppte liksom på idén. Att det ska vara så himla korrekt och det. Men det var ett tankespace. Liksom.
Lekfullhet.
En lekfullhet där. I det. Inte själva att nu att jag rekommenderar alla som sitter ute och känner att jag är ensam och in i förhållande och går ut för att försöka med ett one night stand och bli avbruten.
Nej.
Det är inte receptet jag är ute utan, det är själva tankespacet jag är utanför. Där jag på något vis har sagt att nej, jag försöker inte ens den.
Nej.
Jag slappnar av lite i den och då plötsligt är jag öppen för att se på ett annat sätt. Jag är på ett, det är som när vi pratar om och skaffa vänner, det är väldigt många som säger ja, synd, det är så svårt att hitta en vän, men hur ska man göra för att hitta någon som är en bra vän? Ja, gå ut och vara en bra vän. Var lite öppen. Istället för att vara som en Terminator som går ut och säger att de ska vara så här långa och så här på det här sättet. Vi lägger in lite så, men återigen, det är ju som jag pratade med dig om i början, redan när vi träffades, när jag sa det till dig, eller jag kanske skrev det på en lapp i alla fall. Det kanske det var det mest romantiska, men jag skrev du är så perfekt i din imperfektion. Det var ju långt innan John Legend skrev sin låt om det här med you're perfect in your imperfection eller vad han sjunger i låten. Men det var ju
nej, men det var långt innan det. Den meningen har verkligen jag burit med mig sedan dess. För jag var, skulle jag säga, fram tills vi träffades sådär, alltså alltid varit kanske lite mer såhär duktiga flick. Alltså jag bara var, jag gillar ordning och reda. Alltså väl ganska såhär ordentlig.
Mm.
Här är inte...
Det är ledigt,
ingen busigt troll. Men jag menar, jag var... Och när du sa, det var liksom... Jag hade också ett vokabulär där jag ofta sa, ja, men det måste vara perfekt. Allt skulle vara perfekt. Jag gillade
det. Och när det inte var det så fick du panik.
På riktigt, Anders.
Gillade P-ord.
När säger jag det ordet längre? Alltså det är på riktigt... Så att jag tänker ofta så här, men vad härligt, jag är sån här. Eller jag behöver inte kunna det där, för jag är jag. Och jag är bra på det här. Och jag är perfekt i min imperfektion. Och det är det som är att vi människor är unika. Vi måste inte vara bra på allt. Och apropå det här då med att optimera. Du måste ingenting. Det räcker absolut bra att vara människa. För vara människa är helt fantastiskt. Däremot ser jag att det är sorgligt att... Hur människor, om man zoomar ut på samhället, bara ta en vanlig svensk stad, så ser alla människorna som lever där, så ser inte jag längre att det är så människor som mår så bra i sig själva. Det är mycket former av missbruk, kriminalitet, väldigt många. Mer än hälften har övervikt, vilket kommer med risk för väldigt många olika sjukdomar. Gå på medicinering som i sin tur påverkar oss negativt och så vidare. Ibland behöver man medicin, men du förstår vad jag menar. Att vi lever ganska långt ifrån hur vi har gjort. Till exempel förr. Så tror jag att det var ganska ovanligt med sömnbesvär. Man sov, man var ute och jobbade på dagen. Det blev mörkt, det fanns inga lampor. Melatonin, allt det här fungerade lite per automatik. Idag ska vi ta kontroll över våran sömn på något sätt, vilket är så tokigt. Vi ska sitta inne hela dagen, vi ska sitta vid en skärm och sen ska vi tro att vi köper den här dyra ringen eller mäter våran sömn och då kommer jag få så fantastiskt bra sömn. Nej, men de sov mycket bättre förr, eller åk och hajka utan din mobil och ute i naturen. Jag lovar, du kommer sova bra. Så jag har aldrig känt mig dragen till det här med att liksom hålla på och mäta min sömn. Så. Men jag förstår också om man är lite intresserad av att se, och jag har haft många klienter där det faktiskt har varit väldigt bra, för de märker till exempel så här, ja, det där glaset med rött vin på fredagskvällen som jag alltid har känt att få mig att koppla av, få mig
somna
att
bättre,
sova så gott liksom. Men när de har börjat mäta sömnen så ser de att
mycket sämre sömn efter
jag
glaset vin.
Jag sover längre timmar med ingen typ djupsömn. Jag har liksom, och de vaknar sällan utvilade, pigga. Och då blir det väldigt mycket enklare för dem att säga, nej men vet du vad, det där glaset vin jag, nej, tack.
Nej, det är inte värt det när jag väl ser svart på vitt vad fakta blir. Och vi har ju kommit så långt ifrån naturligt med det som då är normalt.
Mm.
Normalt är ju bara en statistisk sak. Alltså man drar hur många gör det. Det är normalt. Men det som idag är normalt är väldigt långt ifrån naturligt. Det är normalt att folk tittar på skärmar sent. Det är normalt på att man till och med har mobiltelefonen med sig in i sovrummet. Det är normalt att man tittar på den precis innan man lägger sig. Och det är normalt att man tittar på den det första man gör när man vaknar. Men det är ju inte naturligt.
Jo, det är inte det är naturligt att sitta och snacksa på kvällen någonting. Och så säger folk, ja men kör du fasta så här? Optimerar du ditt liv? Jag kallar det inte så mycket fasta. Vi gjorde att äta när det är ljus och inte äta
när det är mörkt så mycket.
Liksom på kvällen eller natten eller det
för
första vi gör.
Vi är oss utan att stoppa saker i munnen hela tiden. Mm. Vi är gjorda för att äta en till två, kanske max tre gånger på en dag. Det är ju egentligen hur vi har utvecklats. Det har inte funnits den enorma tillgången på mat som vi har nu. Så vi har ju gått och kurrat lite i magen och sånt. Och många av våra system har utvecklats för att funka av att vi är lite kurriga. Att vi är lite hungriga. Att vi blir motiverade av hungern. Att vi utvecklar de här olika små hormonerna och det som gör att saker faktiskt funkar bättre än vad de gör när vi hela tiden är fyllda med mat. Jag vill återkoppla också till den du sa här innan, för vi pratade ju om perfektion och en av de saker som jag har pratat med en del klienter om som har den här, och jag inkluderar mig själv i den som jag var förut. Och det är ju att perfektion låter som en hög standard, men det är en av de lägsta standarder man kan ha. Därför att perfektion handlar om att man gör det till 100% eller kanske till och med i sitt huvud 110% och 1000% lite amerikanskt. Eller inte alls. Och det blir ganska ofta inte alls. Jag skulle gå och träna idag, men passet tar 1,5 timme och nu har jag bara 45 minuter, gymmet stänger. Ja, men då gör jag det inte alls. Det blir så att säga en alldeles för hög press. Det är lite som den där med att jag ska vara på perfekt humör hela dagen idag istället för att säga, kan jag njuta lite mer av det här ögonblicket?
Mm.
Kan jag hålla fokus i 15 minuter och skriva färdigt det här mejlet utan någon annat? Så ta bort allting nu och ägna 15 minuter på det här mejlet och ha inget annat. Att sälja det som jag har hjälpt till exempel. Ibland så när de då inte har gått så bra så plötsligt får de en sån här riktig kick och så säger de, idag ska jag träffa 15 kunder. Vänta nu lite, 15 kunder, det låter som en väldigt busy dag. Vad är en normal dag? Vad hinner du med på en normal dag? En alldeles average day liksom. Om du liksom puttrade fram genom dagen, hur många skulle du klara av då? Och säger man, då skulle jag kanske träffa 3 kunder. Ja, men kan inte du göra så här att imorgon så har du en alldeles vanlig puttrande liten dag. Då träffar du 3 kunder. Nej, jag ska ju overachieve och sånt. Jo, jag fattar det, och vi vill ha det i varje form av organisation och annat, så vill vi gärna ha dem som overachievar och producerar mer. Men kan du bara imorgon ha en alldeles vanlig dag? Och så dagen efter det så har du en alldeles vanlig dag. Och så håller vi tag i en vanlig dag. Träffar du 3 kunder varje dag i snitt? Det är ju 1180 kunder eller vad det blir på ett år. Och det är alldeles tillräckligt för att tjäna väldigt mycket pengar om du ser till att träffa och vara närvarande med kunderna, lite ansiktstid och annat. Istället för att jobba dig upp i 15 kunder och köra järnet och sen bränna ut dig och sen inte göra någonting för du sitter och är helt modfälld i en månad efter det. Vad vore det att liksom vara perfekt i din imperfektion och ha en alldeles vanligt normal dag? Vakna morgonen och säg god morgon till den du älskar och tala om att du bryr dig om dem. Gå ner och gör lite frukost och faktiskt äta den tillsammans. Sätt dig i bilen och åk och koncentrera dig på att köra bil. Kom in på jobbet och gör de första sakerna där du säger det här. Nu tar jag 15 minuter och koncentrerar mig på det här. Och så tar jag en halvtimme och koncentrerar mig på det här. Och så går jag igenom hela den där dagen och gör det alldeles vanligt. Och så kommer du upptäcka att vanligt kan väldigt ofta bli extraordinärt.
Jag tror vi ser ju detta hela tiden, apropå om man nu är på sociala medier, så ser man någon som optimerar sin träning och räknar på det och har kommit med det perfekta vetenskapliga träningsprogrammet, bla bla bla, och sen så ser man någon som är sömnforskare och sen så ser man, men det är ju också att vi ser ju så mycket. Jag är till exempel jätteintresserad av hälsa, ni som, det kan inte ha undgått någon. Så jag tycker det är helt fantastiskt att kunna ta reda på saker om min kropp. Jag vill veta mina gener. Jag vill äta skräddarsydda kosttillskott. Jag tycker det är så intressant. Det är liksom min hobby, nästan skulle man kunna säga. Men för det sagt så behöver inte Olle 58 som jag möter på stan, han är inte ett dugg intresserad av det. Kanske. Han vill inte göra någonting om han inte vill. Han kanske är intresserad av något annat. Så när man drivs av lust och inspiration och glädje till någonting och får reda på att wow, nu kan du göra det här. Är du våran kund för det? Är det här någonting för dig? Och man bara, oj, 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 vad spännande. Eller så när du kollar på dina YouTube-videos, så att det här är så intressant. Okej, men det är inte för alla om man väljer själv. Men om jag däremot tror att jag ska kolla på alla de där YouTube-videorna som Anders kollar på, så jag lär mig lika mycket som han. Och dessutom så ska jag...
Men ditt intresse är ju inte sådant så att det sitter fast sen. Utan
nej. Ja,
20 minuter senare frågar man om vad det var för något och så säger du, det var bra.
Det hade varit helt bortkastad tid för mig att lägga all den tiden på det. Och sen så tror jag att jag ska... Men till exempel, alltså man gör det av fel... Anledning.
Man går på vad man tror att man ska vara istället för att bara lägga själ och hjärta bakom.
Vad man vill och känner in. Men det är ju ganska logiskt att göra mer av det som är bra för oss. Jag tänker på de här typ blå zonerna och det man pratar mycket om. Inte behöver dem.
Och där de blir ställena ovanligt. I världen där man då blir lite äldre och lever mer i kontakt med naturen och vad de gör.
Framförallt är de mer vitala upp i 90-100 års åldern. De fortfarande är aktiva och rör sig och bidrar till samhället och sådär. Ser man hur de gör, inte mäter de sin sömn eller... Men de sover bra. Inte har de... Optimerar de sina relationer. De har bara bra relationer. Inte skräddarsyr de sina perfekta... Men börjar du kolla på hur de äter så är det väldigt bra. Det är lokalt, odlat... Tillagat med kärlek.
Då pratar vi bara om själva matbiten. De är också en naturligare del i hur mycket de umgås.
Ja,
men jag menar, tror jag är en ännu större faktor på ett sätt. Att
relationerna.
Man faktiskt träffas. Man bor tillsammans mellan generationer. Man umgås och berättar för varandra. De äldre lär de yngre.
Man behöver inte skriva ner på måndagen exakt hur man ska träna och röra sig för att nu bli så här gammal. De rör sig. I sin vardag, i sitt liv. Och det gör att de har bättre balans. De har starkare skelett, de har mindre sjukdomar, bla 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 bla. De ser yngre och fräschare ut. Sätt. Ja.
Än snarare än som det är nu, där allting ska vara designerat. Alltså, här ska vi träna fotboll mellan 15 och 16. Det är inte att man har en fotboll ute och sparkar. Liksom, eller man träffas inte. Jag pratade med någon vd om det nyligen, att om du behöver ha medarbetarsamtal så pratar du inte med dina medarbetare tillräckligt.
Nej, det är faktiskt sant.
För varför? Det innebär att vi har inte pratat någonting, så jag får ta ett specialmöte en gång i kvartalet och höra hur har du det? Istället för att det borde vara något som sker. Jag kan inte komma på till exempel, det borde som ha medarbetare som talar med sina barn. Men det finns ju inte ett blåmärke på barnen som man inte vet var det kommer ifrån. Varje kväll när man läser så säger man till exempel eller det där liksom, oj, vad har du gjort det här? Jaha, ja just det, det var när jag hoppade på fritids och jag ramlade av den där gungan.
Jag kan ha missa några av hennes blåmärken med tanke
de kommer
på att
ganska fort. De kommer ganska fort. Men vad jag menar är det att om jag behövde ha ett samtal specifikt för att se hur det var, då har jag inte tillkontakt med mina barn. Utan det är ju sånt man kanske gör när man ändå lägger dem och läser, i hennes fall, Bamse på kvällen. Med mellankillen så är det att man läser Kalanka och så pratar man lite, hur är det? Mår du? Vad händer? Och när man gör det under tiden där så behöver jag inte ha ett specialsamtal. Det är väl det jag ville få fram, att vi missar det ibland, den här naturligheten i hur man umgås. Man måste alltid ha allting uppstyltat. Innan, så när jag var liten så träffades man och så sprang man som en gräshoppsvärm och gjorde olika saker. Nu så måste det vara bokat en viss tid ihop med vissa människor och bli skjutsad dit och skjutsad därifrån och vem hämtar. Och skussar man omkring dem som en koskock mellan deras olika aktiviteter. Så det är som skillnad på allt det här, på tal om perfektion då, att det ska vara lite kaotiskt. Jag tror att det är mycket bättre för oss som människor att inte vara perfekta. Att snarare då följa den här, vad det innebär med den obegränsade potential som finns bakom livet.
Mm. Ja, så bra. Så bra.
Är det dags för ett kort?
Ja, vi avslutar som vanligt med att dra ett kort från vårt spel som heter Life Talk. Och idag så är frågan den här. Om du fick en total garanti att nästa projekt som du företar dig kommer bli en dundersuccé, vad skulle du satsa på? En av de bästa frågorna, tror jag.
Ja, det är en riktigt bra fråga att grunna på. För då tar vi bort den här normala rädslan för att misslyckas och på ett sätt också rädslan för att lyckas. För det är en av de där två som ofta håller en ifrån att göra vad man egentligen innerst inne tänker sig. Kan du inte upprepa den en gång så avslutar vi på den noten.
Men har jag lagt
nu har du redan lagt tillbaka jag den i lådan och så kommer jag här och är
effektiva.
Jobbig.
Nej, nu hittar. Jo, nej, den låg faktiskt först. Om du fick en total garanti att nästa projekt som du företar dig kommer att bli en dundersuccé, vad skulle du satsa på?
Där har ni något att ta med er in de närmsta 2 veckorna tills vi hörs igen.
Ja, och är det någon som vill veta mera om vår VIP-dag, kurs, vår nya kurs här som vi kör hemma hos oss i Borås, så mejla till mig på karin@lifevision.se så skickar jag inbjudan till dig där du kan läsa allting. Eller så hör av dig på sociala medier under Karins gröna värld.
Ha en fantastisk dag fortsatt.
Ja, så hörs vi om 2 veckor. Hej då! Du har lyssnat på Life Talk-podden. Vi vore så tacksamma om du vill lämna ett betyg och eller recension i iTunes. Dina frågor, de kan du skicka till oss på lifetalkpodden.se. Spelet Life Talk finns också att beställa där. Vill du komma i kontakt med oss rörande samarbeten, coaching, föreläsningar och event, då kan du mejla till karin@lifevision.se. Tusen tack för att du har lyssnat. Och du, gillar du podden? Dela den gärna vidare och tipsa om den i sociala medier. Låt oss tillsammans göra världen lite mer mentalt välmående.